och välkomna till 24 brott till jul.
Välkomna!
Jag heter Jenny.
Och jag heter Sofia.
Och det här är, som ni säkert har förstått om ni har lyssnat på oss förut, en julkalender. Och det betyder att vi sänder ett avsnitt per dag mellan den 1 till den 24 december, alltså julafton.
Mm. Och varannan dag så kommer Jenny berätta för mig och er om ett fall.
Och varannan dag kommer Sofia berätta.
Och vi är ju riktiga true crime-nördar, så det vi kommer presentera för er är djupdyk ner i varje fall.
Mm. Och fallen kommer vara alla möjliga slags brott. Det kommer vara mord, massmord, seriemördare. Men det kommer också vara fall som inte innebär mord överhuvudtaget.
Och är det jättehemska fall så kommer vi inleda avsnittet med en varning. Men man ska också komma ihåg att alla avsnitt handlar ju om brott som självklart kan anses vara hemska.
Vi har valt att använda citat på originalspråk om de är på engelska. Och det är för att man ofta förlorar lite av innebörden i en översättning. Men för er som hellre vill höra på svenska så kommer vi beskriva citat på svenska också.
Och vi har ett Instagramkonto som ni jättegärna får följa. Det heter 24 brott till jul. Och där kommer vi lägga upp bilder som har med alla fall att göra. Liksom dag för dag. Mm. Så in och följ!
Ja, gör det. Men nu är det dags. Och idag är det du, Sofia, som ska berätta om ett fall för mig.
Precis. Och dagen det här avsnittet sänds så är det Lucia.
Jajamensan.
Tror du att du är den här personen som har ställt klockan och gått upp och tittat på så här Lucia på tv?
Jag hoppas det i alla fall. Jag vill vara den personen.
Jag känner precis likadant.
Det har inte hänt så ofta.
Alltså det är ju supermysigt. Ja. Men det beror också lite på dagsformen för mig.
Ja, lite så.
Men jag tycker att det är väldigt mysigt. Och jag tycker att de klassiska sångerna som man kör på i ett Lucia-tåg är väldigt fina.
Ja, och det är så, för mig är det superjulstämning.
Verkligen. Mm. Ja, jag gillar Lucia.
Jag med.
Så, den här 13 december 2019 så ska vi kastas tillbaka till Haag i Nederländerna.
Jaha.
Mm. Och det är den 4 september 2001 klockan 8 på morgonen när en sjuksköterska söker upp sin chef för att dela med sig av sin oro. Hon tycker att det hänt ovanligt många återupplivningsförsök under en viss sjuksköterskas skift.
Mm-hmm.
Hon menar att det bara inte kan vara en tillfällighet. Det som avgör att sjuksköterskan lyfter sin oro just nu är att alldeles nyligen är en liten bebis vid namn Amber som oförklarligt dött.
Mm.
Men det var alltså bara det senaste av många fall.
Ja.
Klockan 16 samma dag kontaktas polis och redan dagen efter börjar polisen intervjua anställda på sjukhuset.
Ja.
Man kommer fram till att det mellan september år 2000 och september 2001, alltså under ett års tid, hänt oförklarliga saker vid 9 separata tillfällen, vilket tidigare ingen lyft ögonbrynet över. Men nu börjar man kika närmare på dem.
Ja.
Så att de här 9 tillfällena är liksom ingen som har tänkt på när det hände.
Nej.
Men nu.
Mm.
Och den som varit ansvarig för patienterna och deras medicinering vid alla dessa tillfällen var en och samma sjuksköterska. Lucia de Berck.
Aha, nu förstår jag. Mm.
Smith, som är chef på Juliana barnsjukhus och Röda Korsets sjukhus, kontaktar polisen ungefär 2 veckor senare med en mer officiell anmälan om 5 mord och 5 mordförsök.
Och hur många misstänkta var det? 9 som...
Det var 9 tillfällen. Ja. Men det är liksom, nu kommer den här officiella eller liksom formella.
Mm.
Och då har du ju då 10 olika händelser då.
Just det.
5 mord och 5 mordförsök.
Mm.
Men Lucia har ju jobbat på fler än ett sjukhus och polisen gräver även på hennes tidigare arbetsplatser. Och vid Röda Korset sjukhuset så har någon samlat ett gäng misstänkta fall.
Mm. Har liksom, de gjort det innan? Inte?
Ja, i för liksom, vad heter det?
Ja, de har också varit misstänksamma.
Ja, och liksom lagt dem i en låda.
Ja.
Så de ligger typ bara och väntar på att någon ska komma och fråga efter konstiga dödsfall. Det är jätteskumt.
Okay. Ja.
Så här, inte gjort någonting åt det, utan bara vänta på att någon ska säga något. Bara, ja, men jag har en hel hög här.
Vad märkligt. Ja.
Och den 13 december 2001
ja.
Så grips Lucia. På Lucia-dagen.
Alltså, Det är väldigt hemskt såklart, men också ganska fantastiskt sammanträffande.
Och Lucia har ju även namnsdag då, såklart, den 13.
Såklart.
Men när jag såg det här först, bara okej, men Lucia, att hon heter det. Och sen att hon blir gripen 13 december, jag bara yes, it's a sign, det här är mitt Lucia-fall. Så, en liten presentation på den här Lucia då. Jag har inte hittat jättemycket konstigt nog med tanke på att det inte hände speciellt länge sedan. För det är oftast då det är svårt att hitta information när det är så ett gammalt fall. Men jag har lite. Lucia de Berck föddes den 22 september 1961 i Haag i Nederländerna. Men när hon fyller 14 så flyttar hon med sin familj till en liten ort nära Winnipeg i Kanada. Hon bor där i 4 år. Så tills hon är 18 då. Och då flyttar hon hemifrån och landar så småningom tillbaka i Nederländerna. Och utbildar sig till och jobbar som sjuksköterska.
Mm.
Och när Lucia grips så är hon 40 år gammal.
Mm.
Till en början då så misstänks Lucia för nästan 30 fall av mord. Och mordförsök.
Oj. Mm.
Så de här 5 mord och 5 mordförsöken, det var ju bara på 1 sjukhus. Så nu har de ju grävt.
Mm.
Men när rättegången drar igång så blir Lucia åtalad för 13 mord eller kritiska lägen där en patient nästan dött, fördelat på 3 arbetsplatser runt om i Haag, som Lucia hade haft de senaste åren. Och det är alltså Juliana barnsjukhus och Röda Korset sjukhuset och Leijenburgs sjukhuset.
Okej. Okay. Vet man vilken typ av avdelning hon har jobbat på?
Hon har jobbat på...
Ja.
Alltså vi kommer till det. Om jag minns rätt, nu är det bara för att jag har dåligt minne. Men jag tror att det är alltså barn. Eller akut. Jag tror hon jobbar på akutavdelning. Okay. Jag tror att vi kommer till det senare i manuset. Mitt minne är lite för dåligt. Men anledningen då till att antalet misstankar krympte drastiskt är att Lucia inte ens varit på plats vid vissa utav de här patienternas död.
Aha, okej. Okay.
Så 30 fall av mord och mordförsök blev till 13. För att, oj då, nej, hon var inte på plats.
Nej.
Så det känns inte riktigt som den här utredningen har gått till så bra. Under rättegången så lyckas dock försvarssidan visa att Lucia omöjligen kan ha varit involverad i ens alla de här 13 fallen som var kvar. Då hon vid flera av tillfällena inte ens varit på plats då heller.
Nej, vad märkligt.
Så det krymper, liksom, antalen fall krymper. Att man ens anklagat Lucia för de här händelserna då var på grund av administrativa fel.
Mm. Säger han eller det så? Det vet vi kanske inte.
Nej, jag tror att det är det som är förklaringen. Ja. Kvar är i alla fall 7 mord och 3 mordförsök. Och gällande dem så anser åklagaren att 2 av fallen har medicinsk bevisning.
Mm.
Att Lucia helt enkelt har förgiftat de här 2 patienterna.
Okay.
Eller överdoserat.
Ja.
Övrig bevisning som läggs fram under rättegången består av några olika delar. Dels så har vi något som kallas för kedjelänkad bevisning. Och det är min egen översättning från engelska. För jag har ju researchat det här på engelska.
Mm.
Och på engelska så kallar de det för chain link proof.
Ja.
Vilket innebär hur som helst, oavsett om min svenska översättning inte är korrekt då. Men det innebär i alla fall att... kanske inte bara en händelse i sig, men flera händelser efter varandra liksom i klump kan ses som bevisning.
Ja, jag förstår.
Så att om jag kommer till jobbet en dag och säger att liksom, bussen var försenad, förlåt att jag är för sen, så kanske chefen säger okej. Okay, men om det händer 5 dagar i veckan så börjar man kanske kunna se det som bevisning för att jag ljuger.
Jag förstår.
Jag vet inte, det var bara någonting jag plockade i luften.
Ja, men då förstår jag.
I Lucias fall så innebär det i alla fall att om man tycker sig ha liksom bevisat att hon har utfört 1 mord så kan mycket svagare indiciebevisning liksom åka med bara farten.
Mm-hmm.
Alltså så att andra fall kan man inte bevisa lika starkt. Men i och med att man kan bevisa det ena dödsfallet så liksom åker det andra dödsfall med bara farten. Men hade det bara varit... fall med indiciebevisning så hade det liksom inte kunnat stå själv.
Jag förstår.
En annan grej då som är en del av den här bevisningen mot Lucia är statistik. För åklagarsidan lägger också fram massa statistiska uträkningar. Och en nederländsk professor i straffrätt, Theo de Ros, säger citat: i fallet Lucia de Berck är den statistiska bevisningen väldigt viktig. Jag kan inte föreställa mig att Lucia blivit fälld utan den.
Jaha, vilken typ av statistiskt? Det kanske du kommer till.
Han kommer gå igenom ganska mycket om det här.
Okej.
Men rättspsykologen Henk Elfers agerar även expertvittne under rättegången och säger att chansen att en sjuksköterska som jobbat på alla de här tre sjukhusen är närvarande vid så många oförklarliga dödsfall är i alla fall en på 342 miljoner.
Oj.
Så det är det statistiken säger.
Ja.
Men det är självklart också andra då som vittnar.
Ja.
Ett av vittnena är en person som satt i Peter Ban Center samtidigt som Lucia. Alltså centret är som ett ställe där man avgör typ mental hälsa hos fångar som är liksom åtalade innan de kommer till rättegång. Och personen vittnar om att Lucia under en utomhusaktivitet ska ha sagt att hon befriade de här 13 personerna från deras lidande.
Mm.
Sen så består även bevisningen av Lucias egen dagbok.
Mm.
På dagen då en av Lucias patienter går bort, en äldre dam som är väldigt sjuk i cancer, så skriver Lucia att hon har, citat, gett efter för sina tvångstankar.
Okej.
Okay. Slutcitat.
Ja.
Vid andra händelser så har hon skrivit att hon har en stor hemlighet och att hon var orolig över, citat, hennes tendenser att ge efter för sina tvångstankar.
Det här låter ju ganska...
Mm.
Ja.
Och Lucias förklaring till det här är att det hon har skrivit om är en passion att läsa tarotkort.
Jaha.
Vilket hon liksom förklarar att hon har gjort i hemlighet och att hon inte trodde att hennes arbetsgivare skulle tycka att det var speciellt passande.
Nej.
Att liksom någon, man jobbar ändå med liksom vetenskap, liksom medicinsk vetenskap, och så går man och läser tarotkort. Så hon, det är det hon menar är hennes tvångstankar.
Ja, hon har gjort det på jobbet alltså?
Nej, det tror jag inte. Nej. Utan att det är det hon skriver om. Ja. Hon skriver i dagboken, men jag tror inte att hon har gjort det på jobbet. Nej. Men om man nu jobbar med vetenskap, tänker jag, så kanske det inte liksom rimmar så bra. Om man bara, nej men jag tror på det här,
nej,
tänker jag. Det är det jag gissar.
Ja, det är ingenting man berättar om.
Men rätten tror i alla fall inte på den förklaringen. För de är liksom, de är istället säkra på att hon hänvisar till patienterna.
Mm.
Och deras dödsfall. Och de menar också att man liksom inte kan prata om tvångstankar när det kommer till tarotkort. Så som Lucia förklarade.
Nej.
Den 24 mars 2003 så kommer domen. Och Lucia blir dömd av domstolen i Haag till livstid fängelse för morden på 5 patienter och för mordförsök på ytterligare 2.
Mm.
Hon är en seriemördare.
Ja.
Det som fäller Lucia för just de här fallen är statistiken i samband med att medicinska experter vittnat om att det inte finns naturliga förklaringar till dödsfallen.
Mm.
Och rätten bevisar att Lucia har förgiftat patienterna.
Mm.
Gällande övriga fall menar domarna att dödsfallen inte kan förklaras på medicinsk väg.
Mm.
Och att de därmed måste vara på grund av Lucia som var närvarande vid alla tillfällen.
Mm.
Fallet går till högsta domstol som den 18 juni 2004, alltså ett år efter första domen faller, ändrar domen till livstidsfängelse för 7 mord och 3 mordförsök.
Okej, så de har lagt till 2.
Ja, precis. Mm. För tidigare så var det ju 5 mord.
Ja, och,
2 mordförsök.
Ja. Mm. Fast det var 5 hon var åtalad för, det var mordförsök också. Det var 5+5.
Mm, precis. Mm. Och utöver fängelsestraffet så blir Lucia då i högsta domstolen även dömd till tvångspsykvård.
Mm.
Detta trots att experter i samband med rättegången inte menar att Lucia lider av någon mental sjukdom.
Nej.
Och det Lucia nu blir utsatt för är TMS.
Mm.
Vilket står för transkraniell magnetstimulering. Vilket är då en undersöknings- och behandlingsmetod där man med en elektromagnet mot skalpen som producerar ett snabbt varierande magnetfält inducerar ett svagt elektriskt fält i hjärnbarken.
Oj, det låter ganska obehagligt.
Det låter jätteobehagligt. Ja. Och det här, ni förstår ju själv, det här är ju ingenting som jag formulerat själv. Utan det har jag hittat på Wikipedia eller någonting. Men det var för att jag hade ingen aning vad TMS var. Men det är också svårt att skriva om det. Men det låter jätteobehagligt. Mm. Och det här ska alltså vara någon form av rehabilitering. Mm. Men anses vara ett ovanligt hårt straff också.
Ja.
Men hon är ju trots allt seriemördare.
Ja.
Den 14 mars 2006 så väcks dock frågan om det är rätt att kombinera livstidsfängelse med TMS-behandling. Och i juli samma år kommer man fram till att nej, det är inte okej. Och Lucia straff återgår till livstidsfängelse utan transkraniell magnetstimulering.
Ja, okej. Okay.
Några dagar efter den här domen faller så får Lucia en stroke. Mm. Hon ligger lam i sin cell i 10 timmar innan hon blir transporterad till ett sjukhus. Och hennes familj blir informerad om det här först en dag senare.
Oj, var låg hon själv så länge för att ingen tittade till henne? Eller?
Det förtäljer inte historien.
Nej.
Ja, man får, det är ju nästan värre att de ser henne och bara, jaja.
Ja, verkligen.
Så att man får ju nästan hoppas det, men det är också fruktansvärt att det är ingen som övervakar fångar liksom.
Absolut.
Eller jag vet inte, det kanske också är såhär, om det är en såhär låg riskanstalt, så kanske man vill ha sitt privatliv. Liksom, det man tänker så här, fängelse är ju typ att det är en sån här liten lucka i någon dörr som någon så går och öppnar på var 50 minut, men man kanske uppskattar att få lite privatliv. Jag vet inte, men hennes familj blir liksom informerad om det här först en dag senare. Och långsamt, med knappt någon terapihjälp överhuvudtaget, så återhämtar sig Lucia. Hennes talförmåga återkommer mer och mer och kan snart liksom prata normalt. Men hon går fortfarande med hälta och hon kan nästan inte använda sin högerhand.
Mm.
Och hon slipper alltså TMS-behandlingen i framtiden, men straffet är nu ännu hårdare med tanke på de men hon har efter stroken.
Mm.
Och hon är ju fortfarande en dömd seriemördare.
Ja.
Men, hur ligger det egentligen till? Alla är inte så säkra på Lucias skuld.
Oj,
En supportgrupp bildas som tar varje chans de får att dela med sig av sina tvivel.
Mm.
Lucia själv påstår sig dessutom vara oskyldig.
Ja.
Hon har aldrig erkänt. Och nu ska vi gå igenom de här olika tvivlen fall för fall.
Ja.
Till att börja med så är det uppseendeväckande att vissa fall granskades flera år efter att de inträffade.
Ja.
Och jag tog liksom inte upp detaljer kring de olika fallen innan, för då hade jag behövt göra det 2 gånger. Så här kommer det, fall för fall.
Ja.
Fall 1 gäller en liten flicka som tycks dött av en injektion med digoxin som Lucia gett henne. Och digoxin används vid hjärtsjukdomar som till exempel hjärtsvikt, hjärtflimmer och oregelbunden hjärtverksamhet. Men den kan vara farlig i höga doser.
Mm.
Så läkarna säger att flickan återhämtar sig väl efter en väldigt komplicerad hjärtoperation och snart skulle bli utskriven för att få åka hem. Men flickan hade inte alls mått så bra som rapporter säger. Det är tydligt att det var ett flertal svårigheter.
Mm.
Missbildning på hjärnan, trånga blodkärl i lungorna och andra allvarliga grejer som jag har liksom svårt att översätta.
Ja.
Men hur som helst betyder att liksom flickan andas ytligt, hon hade svårt att dricka, hon spydde, hon hade en svullen mage och hon hade ont i magen och en illaluktande diarré.
Okay.
Så hon mådde ganska dåligt och var inte speciellt frisk.
Nej, det låter inte som läge att bli utskriven direkt.
Nej, precis. Och det var ju så det presenterades för rätten.
Ja.
Och det är liksom inte jätteoväntat om ett barn som är jättesjukt går bort.
Nej.
Och det var ju precis det den här flickan gjorde då.
Mm.
Och under rättegången så läggs bevis fram om den här digoxinförgiftning som erkända digoxinexperter senare förkastar.
Mm.
Och det är dessutom märkligt att testresultatet för den här förgiftningen från ett labb i Strasbourg låg i en låda hos det nationella forensiska institutet i 2 år.
Mm. Ja.
Institutet hade faktiskt bett labbet om ett mirakel.
Hur på vilket sätt då?
Nej, men så här, de skickade ju in då, bara, ah, vi tror inte att ni kommer hitta något, det vore ju ett mirakel om ni hittar något.
Aha, okay.
Typ så. Mm. Då de inte liksom förrän strax innan rättegången kunde visa något som helst tecken på förgiftning.
Nej.
Fall två gäller en liten pojke som för att han var så rastlös fått kloralhydrat, vilket är ett lugnande och sömngivande preparat av en äldre typ.
Mm.
Pojken är en dag väldigt dåsig och det visar sig att han har en väldigt hög dos av kloralhydrat i blodet. Han har även lunginflammation och är uttorkad.
Okay.
Efter att ha blivit satt på dropp så återhämtar sig pojken relativt snabbt. Händelsen blir inte mer uppmärksammad av avdelningschefen och det skrivs heller ingen rapport om det. Lucia har sett barnets mående försämrats och rapporterar dock läget.
Mm.
Och det är den enda kopplingen mellan händelsen och Lucia.
Och det blir hon dömd för?
Ja, mordförsök.
Ja.
Via det här chain link proof.
Ja.
Det visar sig att domaren inte haft någon kunskap om riskerna med kloralhydrat. Att blanda kloralhydrat med andra mediciner, uttorkning och lunginflammation.
Mm.
Så det hade de liksom ingen kunskap om och då är det lite svårt kanske att besluta om någonting är ett mordförsök eller inte.
Ja, verkligen.
Mm. Fall tre då, gäller även det en liten pojke som blir inlagd på sjukhus för att hans mamma är så orolig. Läkare antyder tydligt både för mamman och sjukhuspersonalen att pojken lider av rena sociala syndrom.
Mm.
Dagen efter lider pojken av ofrivilliga andningsuppehåll. Vilket chockerar alla. För det är väldigt, väldigt oväntat.
Mm.
Speciellt då man tror sig ha en pojke som har så kallade sociala syndrom.
Ja, och inga fysiska egentligen.
Och inga fysiska, nej, precis. Dessutom helt oförklarligt enligt den närvarande läkaren.
Mm.
De här andningsuppehållen. Alla expertvittnen håller med om det under rättegången. Och Lucia döms.
Mm.
Det hade dock varit något mer förklarligt om läkaren vetat och rapporterat det faktum att pojken lider av Freeman-Sheldon-syndrom.
Mm-hmm. Vad är det
en ovanlig sjukdom. Aha, jo, tack. Det visste inte jag heller. En ovanlig sjukdom som påverkar leder, ofta i händer och ansikte och som dessutom inte sällan orsakar just andningsuppehåll. Väldigt likt det som den här lilla pojken då på sjukhuset har. Sjukdomen är ärftlig. Och andra barn i pojkens familj är allvarligt sjuka.
Ja.
Vissa har till och med dött. Och den hysteriska mamman har alltså helt rätt.
Ja.
Till sin oro. Mm. Trots att läkaren inte tycker det.
Nej. Men läkaren visste om den då? Det stod i hans journaler och sådär.
Alltså det måste du göra, ja, tänker jag.
Ja.
Jag vet inte. Men det låter ju inte så troligt att det var någonting skumt med den händelsen. Tycker
nej,
man ju då.
Nej, och det var hon dömd för.
Det blev hon dömd för. Ja. Fall fyra. Gäller en pojke med blödarsjuka som ramlat och får extra medicin för att han ska sluta blöda. 2 veckor senare läggs han in på sjukhuset med koma. Det som hänt är att blodet i pojkens hjärna tjocknat och efter en hjärnoperation är läget för pojken fortfarande kritiskt. En dag är pojkens andning tung och läkarassistenten skriver ut Ventolin som ska lösa upp luftvägarna. Och det är Lucia som ger pojken medicinen via näsdropp men med pojken i sin famn samtidigt som hon mäter pojkens blodtryck. Vilket ändå låter som en så fin sjuksköterska. Och eller bara hur? Pojken i famnen.
Ja.
Men samtidigt som hon gör det blir pojkens andning ännu tyngre och pojken dör.
Mm.
Rätten menar att Lucia gett pojken felaktig vård då hon ger pojken medicin samtidigt som hon tar blodtryck. Under rättegången grälas det faktiskt en hel del om det här.
Ja.
Vissa menar bland annat att Lucia måste ha kvävt pojken.
Okay. Mm.
Men ingen pratar om det preparat, Ventolin, som Lucia alltså inte själv har valt.
Nej.
Utan det är ju en läkare som har skrivit ut det.
Ja.
Och om det verkligen är passande för en liten pojke som är så svårt sjuk.
Mm.
Så det råder det liksom tvivel om,
ja,
också. Fall 5. Också pojke. Också allvarligt sjuk.
Ja.
Han hade blödningar i matstrupen, vilket gjorde att blodtransfusion var nödvändig.
Mm.
Under kvällen genomfördes en väldigt svår operation på pojken som senare på natten dör. Läkarna på plats skriver under dödsattest och menar att det finns flera möjliga anledningar till pojkens död. Först ett år efter börjar dödsfallet plötsligt ses som misstänkt. Det finns ingen bevisning på brott. Utan Lucia blev dömd tack vare fall 1 och 2, där man bara antar att Lucia måste ha haft ett finger med i spelet. Hon var ju trots allt närvarande.
Ja, och det är bara det, eller hur?
Ja, men det verkar ju så.
Ja.
Fall 6. Nästa händelse inkluderar samma pojke från fall 2.
Okej.
För några veckor efter händelsen med överdosen på den här kloralhydrat så dör pojken i samband med ett kirurgiskt ingrepp. Han var sövd, fick kloralhydrat igen, vilket man kommer fram till att han inte skulle ha. Men det hade man glömt.
Ja.
På kvällen efter att Lucia går hem så dör pojken.
Ja.
Läkarna ser på dödsfallet som naturligt, vilket de även skriver i dödsattesten. Men fallet läggs även det till åtalet mot Lucia som fälls för mord.
Mm.
Som jag förstår rätt så blir hon fälld för både mordförsök och mord på samma person.
Okay.
Ja. Fall 7. Pojke i fall 7 hade intensivvård på grund av blodförgiftning. Han hade fått en stor dos medicin för att lindra hans kvällningar. Men det var inte problemet, för sånt händer.
Mm.
Enligt det här barnsjukhuset ett år senare så var det mycket misstänkt att strax efter att pojken fått injektionen hade han lite tveksam andning. Kom inte injektionen lite väl tidigt? Jo, tycker domaren. Och dömer Lucia för mordförsök.
Såklart.
Ja.
Wow.
Och det här är så här, jag förstår mig inte riktigt på det här med liksom injektion och tidigt och allt möjligt, men hur som helst, skum grej.
Ja.
Så kan vi ju säga, sammanfattare. Händelsen inträffar bara några dagar innan Lucia får sina papper med titeln barnsköterska.
Mm.
Fall 8 gäller en kvinnlig dödssjuk patient som lider av cancer med tumörer i stort sett hela kroppen. Fallet diskuteras med referenser till Lucias dagboksnoteringar om att, citat, ge efteråt sina tvångstankar.
Mm.
Så nu kommer vi till det då. Faktum är att man är tvungen att koppla ihop fallet med dagboksnoteringen för att dödsfallet skulle kunna ses som misstänkt överhuvudtaget.
Okay.
Då Lucia skriver om sina tvångstankar samma dag som den dödssjuka patienten går bort.
Ja.
Experterna ser inga tecken på en onaturlig död.
Nej.
Men det gör domaren och Lucia döms för mord. Mm. Nästa fall då, fall 9, är en äldre dam som har flera sjukdomar, bland annat tarmvred. Hon blir inlagd på sjukhuset från sitt sköthem som hon bor i. Men sjukhusets policy är att avvakta.
Okej, okay. Och bara se om det löses av sig själv.
Ja, men typ. Eller ser hur det utvecklas i alla fall.
Ja.
Hon har jätteont i magen och blir orolig och rastlös.
Mm.
Lucia stannar vid hennes sida och ringer läkaren. Och läkaren ger damen Buscopan. Ett vanligt läkemedel mot magkramp. Och morgonen efter så är damen död. Rätten kommer fram till att döden absolut inte kan vara kopplad till damens tarmvred eller någon av hennes andra sjukdomar. Hon hade trots allt, menar rätten, dagen innan hennes död bajsat vattnig avföring 2 gånger. Så illa kunde det liksom inte ha varit.
Okay.
Och det här är dock något vilken läkarstudent som helst, tydligen, I wouldn't know, skulle höja på ögonbrynet åt.
Ja.
För tydligen så är det så här att vattnig avföring nämligen är ett tecken på att tarmen faktiskt är blockerad och att kroppen försöker lösa upp avföringen som ett sista försök att tömma tarmen.
Okay. Mm.
Och varför ingen läkare förklarar det här under rättegången och även det faktum att Buscopan inte alls är passande i ett sånt läge är liksom ett mysterium.
Ja.
Fall 10, det sista fallet, gäller en äldre man med en böld på levern. Han går bort efter att ha haft en, efter omständigheterna, bra dag.
Mm.
Men det hade också varit dåliga dagar innan den dagen. Och det att det går lite upp och ner är liksom inte ovanligt alls när man är sjuk på det sättet mannen är.
Nej.
Det tjänar ingenting till att en medicinsk expert under rättegången förklarar att alla de här fallen kan ses som naturliga dödsfall.
Mm.
Så bara för att den här mannen råkade ha en bra dag och sen gick bort så är inte det en plötslig, liksom, mystisk händelse.
Nej.
Utan man kör hela tiden på det här chain link proof.
Ja.
Och tycker att när man samlat ihop dem så måste det helt enkelt vara tal om mord.
Och på det sista fallet, då hade hon bara jobbat en dag, typ.
Ja.
Ja.
Så hur känns det? Tror du att hon är skyldig?
Nej, det tror jag verkligen inte.
Hon är inte seriemördare.
Nej. Det här låter ju helt galet.
Nu när vi liksom har gått igenom alla fall så ska vi kika lite på de olika bevisen också, tänkte jag.
Ja.
Som lades fram under rättegången.
Mm.
Och som en första grej så kan man ju komma ihåg att Lucia själv genom allt påstår sig vara oskyldig.
Mm.
Men i alla fall, som vi just kommer fram till så är det alltså ingen av dödsfallen som liksom ses som mystiska när de faktiskt händer. Utan det är först i efterhand.
Ja.
Alla förutom ett. Som först anses normalt av läkarna som är ansvariga för barnet. Men dagarna efter, i ljuset av liksom andra misstankar, omvärderar man dödsfallet och kommer fram till att det inte är naturligt. I övriga fall så kan experterna inte exkludera en onaturlig död. Och det verkar liksom vara nog.
Oj. Mm.
Mm. Så, men vi går igenom bevisningen då. Vi har ju dagboken.
Ja.
När det kommer till dagboken så påstår Lucias dotter Fabienne att vissa saker i hennes mammas dagbok är rent påhitt. Så, hennes egen dotter. Liksom. Ja. Som hon har antecknat och tänkt använda när hon i framtiden tänker skriva en bok.
Okay.
Så det är bevisligen osanningar i den här dagboken.
Ja.
Och då skulle ju någon slags tvångstanke vara det också.
Ja.
Vittnesmålen då. När det kommer till de här vittnena. Minns du den där fången som hade vittnat om att Lucia ska ha sagt att hon har mördat 13 personer för att skona dem från att lida?
Just det, på någon promenad i någon park.
Ja, utomhusaktivitet, ja. När hon var på den här
utvärderingen,
ja. Just det. Mm. Den personen drog tillbaka uttalandet och erkände att han hade hittat på hela historien.
Men varför gör man något sånt?
Ja, uppmärksamhet.
Ja.
Tror att man ska få kortare straff på det man själv.
Ja.
Vet ju inte hur utvärderingen gick för den personen.
Nej.
Mytoman!
Ja, verkligen.
Jobbigt värre.
Mm.
Och så kommer vi till det här med digoxin.
Ja.
Som man tror då att hon har använt för att liksom förgifta eller överdosera sina mordoffer med. Hur är det egentligen med den saken? Jo, det finns vissa tvivel även när det kommer till det. Ingen digoxin hittades i någon av offrens lever. Och akut digoxinförgiftning utan spår i levern är otänkbart, säger experterna.
Varför tror de ens att hon har injicerat det?
Jag tror att... Ja, hur var det? Var det inte någonting med att det var...
Var det någon av dem som faktiskt vart ordinerade?
Ja, det är det jag tänker. Ja.
Att de tänker att då har de säkert fortsatt göra samma på alla
jo,
andra.
Jo, men det hittas digoxin men i njuren på någon, i någon patient. För det kommer till det senare. Ja. Precis, jag läste det just nu. För så här, jag går vidare så får vi se om det liksom reder ut allting.
Mm.
Den mängd digoxin som hittades i njuren på offren var dessutom alldeles för låg. Så är det ju. De har hittat spår av det. Men det är ju en, som sagt, det är ju en medicin.
Ja, precis.
Så tar man bara inte för mycket så är det ju ett läkemedel. Som det mesta läkemedel egentligen. Mm. Att man kan överdosera på allt. Just det. Så, den mängd digoxin som hittas i njuren på offren var alldeles för låg. Vilket dock inte var någonting experterna under rättegången nämnde.
De nämnde bara att det fanns där.
Ja,
men inte att det var
men inte förklarade lite. Att det är för lågt för att kunna liksom döda någon.
Nej.
Om de gjorde liksom medvetet, eller som sagt att det blev så här att du ska bara svara på frågorna.
Ja. Ja.
Det är ju det som är så sjukt också. Ja, sådana rättegångar, när det liksom... De inte pratar fritt.
Nej.
Eller att de liksom inte var kunniga nog.
Nej.
De var helt enkelt inte experter.
Nej.
Det förtäljer inte historien. Det vet jag inte.
Nej.
Nästa grej då. Hjärtat var inte ihopdraget på offren heller. Som det skulle ha varit vid fall av akut digoxinförgiftning.
Okej.
Okay. Och att det händer i hjärtat vid digoxinförgiftning är faktiskt något experterna nämner vid rättegången. Men så säger de ingenting huruvida liksom offrens hjärta var hopdragna eller inte.
Aha, de berättar bara att det blir så, men inte att det inte blev så för dem.
Ja. För det var de ju inte.
Nej.
Hjärtarna var ju inte hopdragna.
Nej.
Och det visste åklagarna. Men sa inget om det, varken till experterna eller rätten.
Alltså det här är en sån galen historia.
Ja, och det är inte länge sedan du.
Nej.
Sen så stämmer liksom inte förklaringarna till vad som hände.
Nej.
I många av fallen med en eventuell digoxinförklaring. Det liksom gick 6 minuter från ett helt friskt barn till ett dött barn. Men en digoxinförgiftning tar mycket längre tid.
Okay.
Mm. Då går vi vidare till nästa liksom bevisning. Och då har vi den här fantastiska chain link proof. För utöver det första fallet då, med digoxinförgiftningen, så verkar rätten liksom inte bry sig om att ens förklara hur de övriga fallen av 6 mord och 2 mordförsök ens ska ha gått till.
Nej.
Det finns liksom ingen brottsförklaring.
Nej.
Utan då att ens ha lämnat några spår då, uppenbarligen.
Nej.
För hon har ju kommit undan med det.
Ja.
Det kommer liksom ingen förklaring på hur Lucia gjort det, bara att hon har gjort det.
Ja, för att hon har varit där.
Hon har ju varit där, ja. Precis. Professor Dasgupta, oklart hur det uttalas men vi gissar, en toxikolog, alltså en expert på gifter måste det vara, från Houston universitetet i Texas, USA, kommenterar fallet och häpnar över att det inte finns någon som helst toxikologiska bevis överhuvudtaget. Speciellt när Lucia blivit fälld för att ha förgiftat vissa av sina offer. Alltså, hon har blivit fälld för att förgifta dem, men det finns...
Det finns inga bevis
för
det. Nej.
Här kommer vad rätten då kallar den här kedjelänkade bevisningen. Alltså att om man tycker sig kunna bevisa ett fall, så kan man typ anta att Lucia är skyldig för alla andra fall också.
Ja.
Och det är ju skrämmande.
Det är verkligen skrämmande.
Och det här går lite hand i hand med statistikbevisningen, som vi går över till nu. Man menar under rättegången att Lucia måste vara skyldig då hon har varit närvarande vid så ovanligt många dödsfall.
Mm.
Och den här rättspsykologen Henk Elfers, som agerar expertvittne under Lucias rättegång, gjorde liksom egna uträkningar på hur stor risken är, eller chansen är, för att en sjuksköterska är närvarande vid så här många dödsfall.
Ja.
Och kom fram till att det helt enkelt inte kan vara en slump.
Nej.
Han menar att chansen för att Lucia skulle vara närvarande vid alla händelser var 1 på 342 miljoner.
Mm.
Just det. Och alla som någonsin har läst statistik vet att den inte alltid går att lita på.
Nej.
Siffrorna från sjukhuset hade varit ofullständiga. Och i en ombedömning av datan så kommer vetenskapsteoretikern Ton Derrickson fram till att chansen snarare är 1 på 48.
Okej. Okay.
Och statistikprofessorerna Richard D. Gill och Piet Grönveld, står det ju, men jag vet, tror inte att det är en svensk, kommer fram till att det är 1 på 9.
Okej. Okay. Mm. Jag tänker att hon har väl jobbat som, verkar som någon typ av akut, eller sköterska bland väldigt sjuka personer.
Precis.
Och då är det väl risken ännu större att...
Ja, men jag tror att de räknar på just Lucia. Hur stor är chansen att Lucia...
Ja.
Alltså.
Mm.
Men, så den enorma siffran i alla fall på 1 på 342 miljoner som liksom lades fram under Lucias rättegång verkar ju något skum.
Ja.
Inte helt tillförlitlig.
Nej.
Och det finns förklaringar på hur den uträkningen är fel.
Mm.
Men det var alldeles för krångligt.
Ja, jag förstår det.
För mig att förklara eller ens förstå, om jag ska vara helt ärlig. Men för den som är intresserad så finns den informationen på internet. Och vill du ha den, liksom länk till vad det finns, så hör av dig via Instagram till oss så kan du få länken till det. Men i alla fall, statistikprofessorn Philip David på Cambridge universitetet säger att, citat,
Ilfer made very big mistakes. He was not sufficiently professional to ask where the data came from, and how accurate the data were. Even granted the data were accurate, he did some statistical calculations of a very simplistic nature, based on very simple and unrealistic assumptions. Even granted these assumptions, he had no idea how to interpret the numbers he got.
Oj då. Det var alla fel på en gång.
Alla fel på en gång. Så det han säger är att Elfer gjorde väldigt, väldigt många misstag. Och till att börja med så fick han ju information från sjukhusen som han inte borde ha litat på. Eller han borde ha förstått att de inte var liksom korrekta.
Mm.
Och hade de varit korrekta så var hans uträkningar ändå felaktiga.
Ja.
Och även om hans uträkningar hade varit rätt så tolkade han resultatet ändå fel.
Det känns som att det här kunde inte ha blivit rätt.
Nej. Nej, men alltså typ. Och sannolikhetsargumentet diskuteras i en artikel av Mark Buchanan från 2007 i tidningen Nature som säger, citat, så här.
The court needs to weigh up two different explanations. Murder or coincidence. The argument that the deaths were unlikely to have occurred by chance, whether one in 48 or one in 342 million, is not that meaningful on its own. For instance, the probability that 10 murders would occur in the same hospital might be even more unlikely. What matters is the relative likelihood of the two explanations. However, the court was given an estimate for only the first scenario.
Just det var bara henne man räknade ut på.
Mm.
Man jämförde inte med någonting.
Nej, precis. Och det är det här citatet. Så säger han liksom att man måste ju liksom väga två olika förklaringar mot varandra. Å ena sidan mord och andra sidan tillfällighet. Men det spelar liksom ingen roll om man pratar om en på 48 eller en på 342 miljoner. För rätten blev ju bara presenterad för det ena scenariot, det vill säga mord.
Mm. Ja.
Man utforskade liksom inte möjligheten för tillfällighet.
Nej. Hon var redan liksom dömd på förhand.
Ja, men lite så. Alltså man använde statistiken som bevisning, men man diskuterade inte statistiken.
Nej.
Så.
Mm.
Och sammanfattningsvis så kan man ju säga att det råder stora tvivel då kring om man verkligen kan lita på den här statistiken som presenterades under rättegången. Som ändå är en väldigt, väldigt stor pusselbit. Mm. Det var ju en som hade sagt där att hon hade aldrig blivit dömd om det inte hade varit för statistiken.
Nej, just det.
Faktum är att professorn i statistik, den här Richard D. Gill, tar initiativet till en överklagan.
Mm.
Att den skrivs och menar att Lucias fall bör öppnas på nytt. Och den 2 november 2007 så lämnas en signaturlista in till justitieministern Ernst Hirsch Ballin och statssekreterare Nebahat Albayrak. Säkert uttalas det så. Över 1300 personer hade skrivit under överklagan. Och efter att man går igenom fallet så hoppas man ju lite på en resning, eller?
Ja, eller hur? Nej, säg inte att hon inte får det.
Grejen är att rättsväsendet i Nederländerna öppnar inga stängda fall om det inte hittas ny bevisning.
Mm.
Och ny experttolkning av gammal fakta,
ja,
klassas inte som ny bevisning.
Mm.
Och det tycker jag man har ganska ofta. Att det är liksom...
Ja, jo.
Är du fälld så är det liksom svårt att få någonting öppnat för att det är ofta så här, men det är ingenting nytt.
Nej.
Nej, men det gjordes fel.
Ja.
Ja, men det räcker liksom inte. Och Nej. Det känns ju jättekonstigt.
Ja, verkligen.
Ändå så lämnar vetenskapsteoretiken Don Derrickson in sin forskning kring statistiken och hur fel den var vid de första rättegångarna, för det var ju två.
Ja, just
det. Till en kommitté som ser över just felaktiga polisundersökningar och liknande. För nu äntligen börjar det hända lite grejer. Det har nämligen bildats en kommitté som ska kika på fallet Lucia.
Mm.
Och det är alltså ett av väldigt få fall som de tar en närmare titt på.
Ja.
Och så är det ju också ofta, tycker jag, när man hör om så här Innocent Project och vad det nu är. Att det är ju, de blir ju liksom överösta med fall och så är det väldigt, väldigt få som de kan ta sig an.
Ja. Vad är det för människor i kommittén? Är det poliser eller... Eller vet man det? Eller är det så här jurister?
Ja, men alltså de man rekryterar folk till den här kommittén som passar in
för olika
fallet. Ja, med olika expertis.
Mm.
Och så man rekryterar tre män
som
ska undersöka fallet Lucia då. Och får i uppdrag att reda ut tre specifika frågor. Och det är följande. 1. Skedde det oförklarliga dödsfall även när Lucia inte var närvarande?
Mm.
Fall som åklagarmyndigheten inte vetat om. 2. Fick expertvittnena all relevant information? 3. Skulle nuvarande vetenskap kunna kasta nytt sken på digoxinfrågan?
Ja, alltså att man vet mer om den medicinen nu.
Precis.
Man har forskat mer på den.
Ja, precis. Vilket kanske inte ses som ny bevisning, men det skulle ändå kanske klargöra mer grejer. Jag vet inte.
Ja.
Ett år senare, i slutet av 2007, så publicerade kommittén en rapport där de rekommenderar att Lucias fall borde omprövas.
Bra. Mm.
Så, Jennys axlar sjönk en decimeter.
Jag kände nästan ett tag att det här, hon sitter förmodligen fortfarande. Mm.
I rapporten så kan man läsa hur kommittén anser att utredningen styrs av tunnelseende. Speciellt då en utvald liten skara från sjukhuset snarare än en liksom oberoende experter fått agera utredare i ett tidigt skede.
Ja.
Liksom snarare än på grundval av erkänd relevant expertis. Då, liksom.
Jag tyckte det här tunnelseende var ett jättebra uttryck. Det låter ju som
det låter verkligen det som så. Man har bestämt sig för att hon har gjort grejer och därför så bara 30 mord och sen bara nej, och hon var inte ens där. Ja, men 13 mord!
Ja.
Nej, men det går inte heller. Ja, men 10 då, kom igen! Någonting har hon gjort. Alltså det låter verkligen. Mm. Och de nämner även att det finns en stark oenighet om huruvida den här Baber Amby som hade dött av digoxinförgiftning som är liksom det fallet som liksom allt står och grundar sig på, liksom. De väcker alltså frågan kring om Amber verkligen har dött av digoxinförgiftning eller inte.
Mm-hmm. Då går tillbaka till första, liksom allting är...
Ja, det är liksom kärnfallet egentligen, som alla andra fick åka snålskjuts på i stort sett. Den 2 april 2008 så släpps Lucia i 3 månader eftersom en ny undersökning av det här dödsfallet då menar att en naturlig död inte längre kan uteslutas.
Nej.
Den 17 juni 2008 begär generaladvokaten för högsta domstolen G. Knigge en begäran om att högsta domstolen skulle återuppta ärendet. Den 7 oktober 2008 så biföll domstolen hans begäran och medgav att nya fakta som avslöjades av Knigge väsentligen undergrävde tidigare bevis.
Mm.
Och det här var alltså att mord som Lucia blivit dömd för inte kunde uteslutas vara naturliga dödsfall.
Mm.
Och att för tiden för rättegången hade rätten inte haft tillgång till all medicinsk information.
Nej.
Lucia får fortsätta leva i frihet i väntan på rättegången. Som gång på gång skjuts på i framtiden. På grund av att mer och mer undersökningar genomförs.
Mm.
Tiden går och undersökningar visar att fall efter fall varit naturliga. Och alltså inte mord överhuvudtaget.
Nej.
Efter några turer med olika insatser i det nederländska rättssystemet så kommer vi äntligen fram till onsdagen den 14 april 2010 då rätten slutligen kommer fram till domen. Icke skyldig.
Mm. Vad skönt. Men då har det gått.
Lucia de Berck som ansätts skyldig för ett flertal mord och ett antal mordförsök är fri och frikänd.
Jösses, vad skönt. Men hon hann ju, hur länge satt hon inne?
Hon satt inne i 6 år.
Vilket år var det hon åkte in?
2003. Och sen så blev hon ju liksom... Hon fick ju leva i frihet då. Och onsdagen den 14 april 2010 kommer ju domen då icke skyldig.
Just det.
Och det jag tycker är så sjukt, för att man har ju hört flera då som att... För jag är ju helt övertygad om att hon har inte gjort någonting.
Nej.
Men det jag tycker är så sjukt är att vissa människor blir ju dömda för grejer som de inte har begått.
Mm.
Men där någon faktiskt har blivit mördad.
Ja.
Och jag vet inte vad som är värst.
Hur tänker du då?
Nej, men alltså så här, att bli dömd för ett mord som någon annan har begått. Mm. Eller bli dömd för ett mord som inte ens har hänt.
Ah, jag förstår.
För det är ju inte som att de bara, ja men vem är det som har gjort de här morden då? Nej, de bara, nej oj då, det var inte ens mord.
Hoppsan.
Sorry!
Ja, det är så. Ja.
Och hon lider ju av men fortfarande från den här stroken som hon fick. Och inte liksom blev behandlad för.
Nej. Ja, fruktansvärt.
Ja. Samma dag i alla fall som domen kommer
så
twittrar Lucia. Jag är så glad. Efter alla dessa år. Äntligen rättvisa. Hurra.
Åh. Alltså. Vad hon låter. Jag vet inte. Hon låter inte bitter. Hon låter bara.
Jag vet inte. Nu har hon ju visserligen varit fri ett tag. Men det är ju det som är grejen också. Har man blivit utsatt för sån här skit som hon har blivit.
Ja.
Någonstans så blir man ju också så här. Man måste ju också bli tacksam. För att det äntligen är slut.
Ja. Och det är så det låter.
Ja.
Åh.
Det här är alltså inga mord, men ett justitiemord.
Ja.
Vad hände sen då? Jo, rättssystemet rannsakar sig själv och fattar att de har gjort fel. Lucia får ersättningsbelopp från justitieministeriet. Men det är inte offentligt hur mycket.
Nej.
Frågan är också liksom hur stor den summan ska vara för att man ska tycka att det är okej.
Den ska nog vara väldigt stor.
Verkligen. Ja. Jag minns att den frågan ställdes också i Sverige.
Ja.
Så här, ja, men en kille, han har suttit inne i 10 år tror jag det var.
Ja.
Så gick de ut på stan och frågade hur mycket pengar skulle du ha för att sitta inne? Och så var det så bara, 1 miljon per år kanske? Och jag bara, nope!
Nej.
Inte nog!
Nej!
Nej! Ih, aldrig!
Och jag vet något fall, eller kanske ofta, jag vet inte om de ofta gör så, men där de räknar liksom bara på förlorad arbetsinkomst.
Ja. Det är ju också det sjukaste. Ja. Man bara, ursäkta,
det är ingen
min
kompis...
fritid är viktigare.
Ja, eller hur? Och liksom känslan av att vara inlåst.
Och om de gör avdrag för så här, nej men du har ju fått boende här på fängelset. Precis. Och du har ju också fått mat.
Ja.
Så vi kommer dra av det.
Precis.
Det skulle typ inte förvåna mig.
Nej.
I en intervju i The Globe and Mail från strax efter frikännandet så säger Lucia citat.
I'm still getting used to it. Wow. I'm still really in the clouds.
Alltså hon låter så fantastisk.
Så hon säger då att jag håller fortfarande på liksom vänja mig vid det. Jag är helt liksom glad och lycklig.
Ja.
Artikeln beskriver hur Lucia har blivit dömd för brott som hon inte har begått. Och hon levt i en mardröm liksom i 9 år.
Ja.
Och det är från att hon blir gripen då till att hon faktiskt får frikännandet. Men hon satt ju inte inne i 9 år.
Nej.
Och det var saker liksom som hände hela tiden. Så hoppet fanns alltid där.
Ja.
För att någon skulle se vad det var.
Mm.
Ett stort misstag.
Ja.
Och hon säger.
In the beginning, when it all starts, you don't believe it's going to last as long as it does. So after you're first in prison, you think this is such a mistake and they're going to find that out. After the first 3 months, they say more investigations have to be done. So you think, okay, I can last another 3 months. And then there would be something else. And that's how you hang on.
Så det hon säger är alltså så här, i början när allting bara drar igång så tänker man bara, alltså någon kommer ju fatta att det här är bara ett stort misstag.
Ja.
Och så har man suttit inne i 3 månader och så är det någon som bara så här, men nu har vi kommit fram till lite nya grejer här med någon utredning. Och man bara, okej, nice. Ja. Men jag kan nog klara mig i 3 månader till.
Mm.
Och så hakar man sig fram på det sättet. Ja. Och det är så man liksom överlever.
Ja.
Att liksom 3 månader i taget. Tänker man till en början att man ska sitta där i 6 år. Då skulle man nog inte palla det liksom.
Nej. Och är man oskyldig. Då är klart man tänker att men snart kommer någon upptäcka det.
Ja. Ja men det är ju det. Det är ju det som är så sjukt. Alltså om man på riktigt tänker sig in i den grejen.
Ja.
Det är ju det sjukaste. Så jag har inte gjort ett skit.
Nej.
Och speciellt också så här. Som sagt, när det beskrivs att hon sitter med liksom ett barn i famnen och såna saker. Hon verkar ju ändå liksom bry sig om sitt jobb. Och, liksom, och så bara, nej men du har mördat massa folk, tror vi.
Och
då bara, nej det här är så långt ifrån verkligheten att någon måste fatta att det är fel.
Och du kvävde barnet. Du hade det inte i famnen för att trösta,
nej,
utan du kvävde.
Ja, ja. Absolut.
Har du någon bild?
Ja. Yes, här är en bild på typ när hon är lite yngre.
Mm.
Och här är hon efter att hon blev frikänd.
Men gud, hon ser så, alltså hon ser verkligen ut som det hon sa. Hon ser lycklig ut.
Ja, precis. Hon kan då, hon haltar ju fortfarande efter stroken och kan fortfarande typ inte använda sin högerhand.
Nej.
Hon säger också det i en annan intervju att hon, så här, hon skulle typ vilja komma tillbaka till och jobba som sjuksköterska, men hon kan ju inte.
Nej, och hon kan inte för sina fysiska, liksom, hon, för hon skulle väl få, eller hur?
Det tror jag, hon har ju sin utbildning och så liksom. I alla fall om vi är tillbaka till den här artikeln då, så berättar den att generaladvokaten för högsta domstolen, den här G. Knigge, kallade Lucia till sitt kontor redan 2 veckor innan frikännandet kom. Där han liksom personligen bad henne om ursäkt.
Ja.
Starkt ändå.
Mm.
Måste jag ändå tycka.
Ja.
Jag vet inte om han var ansvarig för liksom den första domen, men jag tar hatten av för det när man liksom på vägnar av rättssystemet. Som ja. När man ändå är liksom generaladvokat för högsta domstolen. Man kan ju knappt komma högre. Liksom.
Nej, och säger att vi gjorde fel.
Nej, men precis. Mm. Och utöver det då, ja. Så ger han henne faktiskt en offentlig ursäkt.
Ja.
Också liksom, efter att frikännandet är offentligt. Ja. Och hon säger så här.
I know it doesn't do any good, and this is not the man who did this to me. But I thanked him for his apology and told him I was really hurt about what they did. And I can't be vengeful for the rest of my life. I want to close this.
Alltså hon låter så fantastisk.
Så hon säger då att hon hade berättat då för honom att så här, det är ju ingenting som hjälper ändå. Och hon vet också att det inte var han som liksom personligen hade gjort det här mot henne.
Nej.
Men att hon ändå tackade honom för hans ursäkt och berättade att hon verkligen, verkligen hade blivit sårad över vad de hade gjort mot henne.
Ja.
Hon säger också att hon kan liksom inte vara hämndlysten.
Nej.
För resten av livet, utan hon vill bara liksom lägga det bakom sig.
Ja. Och som hon uttrycker sig, att hon blev verkligen sårad. Mm. Det är verkligen en underdrift mot vad jag skulle känna.
Mm. Ja, man hade ju varit ganska jävlack alltså.
Ja.
Hela grejen har ju liksom ändå lämnat sina spår. Bland annat så fick hon ju den där stroken då i fängelset som vi pratade om.
Mm.
Som hon fortfarande har men från. Men även andra mer subtila saker. Lucia berättar att hon en gång sett en fjäril inifrån fängelset.
Ja.
Och att fjärilen dök upp liksom ovanligt tidigt på våren. Och så såg hon den så här flyga iväg över fängelsestängslet.
Oh.
Och så säger Lucia så här.
I don't think I will ever get it out of my mind. Everything reminds me, every little stupid thing. I see a butterfly, and I'm right back in the yard.
Mm.
Så hon säger liksom att hon tror inte att hon någonsin kommer få det ut ur huvudet.
Nej.
Det finns så liksom små grejer som hela tiden påminner henne om vad hon har upplevt.
Ja.
Bara en liten grej som att se en fjäril.
Ja.
Och så vips så är hon liksom inne i fängelse igen ja. I huvudet. Lucia har fortfarande sin sjuksköterskeutbildning kvar.
Mm.
Men kan alltså inte jobba då på grund av sina men efter stroken. Hon berättar att hon inte kunnat jobba som sjuksköterska ändå. Även om hälsan hade tillåtit det.
Mm-hmm.
För det är för känsligt.
Ja, jag förstår.
Och så säger hon så här då.
I couldn't go back to a hospital. Even if somebody coughs I'd be in a panic. But it's okay. I'll find something else to do.
Oh.
Så hon säger så här att jag skulle inte kunna gå tillbaka till ett sjukhus. Alltså bara någon hostar så får jag panik.
Såklart, ja.
Men det är okej, jag hittar på något annat att göra.
Det är okej, jag hittar på något annat att göra.
Mm. Ja. Istället då så planerar hon att stanna i Haag med sin partner och sin dotter. Och kanske plocka upp sitt skrivarintresse igen.
Mm.
Som hon ju tydligen hade då med konstiga anteckningar i sin dagbok.
Ja, precis.
Mm. Men just nu så hjälper hon sin dotter med hennes bebis, Julia.
Aha.
För hon har blivit mormor.
Oh.
Som föddes den 7 april, en vecka innan rätten frikände henne.
Åh, vad fint.
Och vi avslutar avsnittet med ett sista Lucia-citat där hon säger så här.
It's my first grandchild. And, oh joy, new life, new beginning.
Det är mitt första barnbarn. Åh, vilken lycka. Nytt liv. Ny start.
Gud. Alltså så himla fint fall. Helt fruktansvärt, men så himla fint.
Så det var mitt Lucia-fall.
Ja, tack snälla Sofia.
Ja.
Det var ett jättebra fall. Och väldigt, väldigt gripande.
Men det är ju det, för att man, alltså... Det är så konstigt, allting är ju gripande. Det är ju alltid ett offer liksom, ja. I varje historia.
Mm.
Men här är det ju ett offer på ett helt annat sätt än vad kanske man är van vid.
Ja.
För hon blir liksom inte utsatt av en annan brottsling som vi är vana vid, utan liksom av rättssystemet.
Ja.
För ett fall som inte ens är ett fall.
Nej, det är just det som är... Ja, ja, det är så sjuk historia.
Ska vi äta lussebullar nu?
Ja, det tycker jag.
Mm.
Men gör vi det och sen så hörs vi igen imorgon.
Det är det vi gör. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
Ja, tack för att du läste.
Ja, tack själv. Ha det bra.
Ha det bra. Hej då.